säger välkomna till det 152 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och vi spelar in i Malmö musikstudio där jag, Ola Söderholm, sitter och Moa Lundqvist, hej.
Hej.
Hej, och Dylan Apak är med igen.
Hej.
Hej, kul att ha dig här.
Detsamma.
Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann om sport.
Wow,
jag älskar sport.
Har ni hockeyfeber?
Nej.
Nej.
Nej. Det är inte så viktigt. Jag tror ni kan hänga med ändå.
Ja, bra.
Det var så att Sverige vann VM-guld i söndags i Köln i Tyskland.
Grattis till oss. Mm. Jag blev ändå stolt som nationalist.
Det är bra att du har kommit ut som sportälskare och nationalist här på 40 sekunder.
Ja.
Det är inte helt i linje med alla mina fördomar. Men det ändå.
Jag upphör aldrig att förvåna folk.
Ja, men jag tänker att det är bra att ha hockey-VM i just Köln. För att Köln har ju efter händelserna där förra året blivit symbolen för skräcken för de här himla invandrarna som kommer hit och begår övergrepp på våra tjejer, våra ägodelar. Men om man vill vara PK och nyansera bilden och lyfta fram att det är faktiskt inte bara flyktingar som begår sådana här brott, då måste väl ändå det bästa vara att fylla stan med hockeykillar.
Ja, okej.
Okay. Upphovsmännen till alla världens bjästa fall samlade på en och samma plats.
Mm, ja, det är väldigt bra nyansering.
Då får alla lära sig att aha, det är inte bara araberna som tafsar.
Mm. Och då, snyggt.
Eller hur?
Fantastiskt.
Mm. Jättebra tycker jag. Jättebra tycker jag att det här. Att man gör det här.
Det är jättevackert faktiskt.
Nyanseringen, nyansera. Verkligheten går i gråskalor. Ja. Inte bara svart och vitt, eller hur? Det finns flyktingar, men det finns också hockeykillar,
ja,
eller hur?
Och det får vi aldrig glömma.
Och då kan ju också flyktingarna lära sig av hockeykillarna att man inte ska vara så feg, eller hur?
Mm-hmm.
Fegisar, flyktingar. Det har man ju dels på namnet, de stannade inte och kämpade utan de flydde.
Just det, pinsamt.
Men också hur de betedde sig på stan i Köln. Att de måste gå ihop 10 pers och bilda en ring för att våga tafsa på en tjej.
Ja.
Så tafsar inte en riktig viking. Då räcker det med att kanske vara 3 mot en. Ah, om hon är redlöst full och man har fått med henne upp på hotellrummet.
Ja, man har kanske lite mer framförhållning som vikinga hockeykille också. Att man roppar en tjej innan. Medan flyktingarna bara...
De blev aldrig dömda. Det är ord mot ord. Det var en referens ni kanske inte tog. Men det var en incident med svenska hockeyspelare för ett antal år sedan. Gjorde en referens till där. Skitsamma. Gå vidare. Vi säger inte alla hockeykillar.
Nej.
Och inte alla flyktingar heller. Nej. Nästan alla hockeykillar och flyktingar är sexualbrottslingar. Men det finns några undantag. Och de ska inte dras ner i smutsen på grund av jättemånga rötägg.
Vackert sagt.
Nej, men det är klart att de flesta hockeykillar snedsträck flyktingar är schyssta människor.
Mm.
Nu är det sagt.
Ja.
Ja, det var inte det jag skulle prata om.
Nej, just det. Det var det med VM-guldet var det väl.
Vi kommer lösa allt där i klippningen. Så att det är lugnt. Tre kronor, som Sveriges hockeylandslag kallas.
Ja.
De vann VM-finalen i Köln i söndags.
Mm.
Sen skulle de då flygas hem för att firas på Sergels torg. Mm. Och här är ljud från en video som lagts upp på YouTube inifrån flygbussen. Landslaget var en flygbuss på vägen till Stockholm från flygplatsen. Och de var så här fulla svenska hockeylandslaget satt och skrek. Ja. Och så informeras de om upplägget för hur det ska gå till när de ska gå upp på scenen på Sergels torg.
Sen är det så här att det är en person som kommer att gå upp på scenen först av alla. Han heter Stefan Löfven, han är Sveriges statsminister. Han ska prata i 20 sekunder. Får vi se. Och sen så säger han välkomna världsmästarna. Och då går vi på allihopa och då gör ni high five på honom och sen så skivrar han om. Det passar vi.
Och... Va? Måste de skriva ett kontrakt på att de ska high-five?
Nej!
Löfven buas ut av våra hockeyhjältar.
Så himla sorgligt för Löfven.
Alltså, buas han inte lite ut av alla, känns det som.
Det är så himla tråkig stämning.
Han är så utbuad. Det är så synd. Och han ser också så ledsen ut oavsett vad som har hänt honom. Att...
Men det blir lite sordin på den glada VM-guldstämningen. När de informeras om Löfvens roll i deras firande där.
Ja.
Och då är det ändå bara 20 sekunder som han ska prata.
Jag visst.
Och bara det får folk att känna nej, nej, nej.
Det är en tredjedels minut. Jag orkar inte.
Men också att det är någon i laget eller någon runt laget som har filmat det där och lagt upp det på YouTube. Ja. Alltså som var på bussen. Det, ja. Mm. Ja, men tanken på 20 sekunder Löfven får dem att reagera instinktivt från magen då. Mm. Våra hockeyhjältar. Och på scenen på Sergels torg ska konferensieren där, Åke Unger heter han. Han ska presentera Stefan Löfven för alla hockeylovers som har samlats där. Och då blir det den här reaktionen. Det här är från TV4s sändning.
Allra först så ska vi få besök av vår statsminister Stefan Löfven.
Men var det någon som bara skrek i ren desperation? Nej!
Var det någon som skrek sossesvin?
Jag hörde absolut det.
Jag highlightar de här två sista skriken. Vi kan höra på det en gång till.
Ja.
Fel tillfälle! Vad var det sista?
Fel tillfälle.
Nu är Sverige på nytt VM-guld. Det är helt fel tillfälle.
Nej, men jag får ont i magen av det här. Av sorg.
Ja, men tror Stefan Löfven börjar att ångra hela grejen lite innan nu. Mm. Skulle aldrig ha lämnat Versailles. Jag ska ut och möta mitt folk. De är tokiga. De va? Oh, det är ju jag, den kära ledaren. Ja, men det är intressant här hur konfan Åke Unger, hur han hanterar det buandet av Stefan Löfven. För att han säger det, så märker han att de börjar bua. Och då börjar han direkt istället säga, men vi är här för att fira Tre Kronor. Han börjar bara säga det för att få publiken att tänka på något annat.
En sån nyckelknippa framför ett spädbarn så han börjar skratta igen.
Exakt.
Tre Kronor är
det. Det är sådana skills han måste plocka fram liksom. Bara distraktionsskills. För han börjar med någon improviserad hyllning av spelarna som fortfarande inte har kommit upp på scenen. Men han börjar berätta om vilka spelare som sen ska upp på scenen efter att Stefan Löfven har varit där. Vi kan lyssna lite.
För det här är till att börja med en kille som är en av världens allra bästa offensiva backar. Här och nu har han fått visa det i VM genom att vinna ett VM-guld. Vi pratar om John Klingberg, men nu ser vi att statsministern kommer. Nu kommer han. Han är dressad dessutom i gult och blått som det anstår sig en dag när vi välkomnar Tre Kronor. Men allra först, mycket varmt välkommen statsministern.
Tack så mycket, hej Sergels torg.
Nej, men det här är det värsta jag har hört. Jag hade ingen aning om att det var så här illa.
Det var ju ändå väldigt vackert. Vilken omvårdande konferensiär som bara, okej, men nu ska jag försöka skapa ett jubel åt en hockeyspelare, för en hockeyspelare som Stefan kan glida in i. Så att han aldrig behöver tro att alla hatar honom.
Det är så. Det är så himla snyggt att börja snacka om den där spelaren. John Klingberg. Kom igen då, John Klingberg.
Klingberg, men först Stefan Löfven, kom in. Stefan, kom in.
Snabbt bara. Men nu ser jag att statsministern kommer också. Jag bara försöker.
Han är dressad. Sen blir glad av
dressad
det.
Också.
Gult och blått, ni blir glada av det.
Här kommer Stefan Löfven, John Klingberg. Löfven. Fort upp. Jag vet, men det är, han försöker dämpa buandet åt Löfven genom att låta honom gå upp i en applåd då för John Klingberg. Ja. En av världens bästa offensiva backar.
Ja, precis.
John kommer ju inte upp på scenen då. Det är bara Löfven som kommer upp. Men det kommer inte att gå att få en applåd för Stefan Löfven som man kan gå upp till, konstaterar Åke Unger. Så att han behövde då John Klingbergs namn för att ta upp Löfven. Mm. Nu funkade det inte så bra. Det var rätt tydliga burop i alla fall.
Ja. Väldigt tydliga. Alltså publiken lät sig absolut inte hypnotiseras.
Nej. Så att säga. Jag var oerhört skärpta på. De var jävligt tydliga med vad de tycker.
Precis. Jag tänker inte gå på det här John Klingberg-knepet. Men det var ändå kreativt tänkt av Åke Unger. Att han kunde tänka på studs där på scenen, tyckte jag.
Ja, jättebra konf.
Tappert försök att rädda situationen. Mm. Ja. Jag tycker ändå att Åke Unger är veckans kämpe. Men sen gick Löfven upp och började köra sitt oefterhärmeliga stream of conscience.
De har gett precis allt för varann. Varenda tekning, varenda skott, varenda passning, varenda tackling. Och jag tror till och med att Wilhelm Nylander blev tacklad efter att turneringen var slut. Men han tog den också.
Ja, det här har inte ni koll på kanske. Men det var så här. Dels kallade han då turneringens bästa spelare William Nylander för Wilhelm Nylander.
Nej.
Sen försökte han göra en referens till det som varit den mest spridda bilden efter finalsegern, då Sveriges målvakt Henrik Lundqvist räddade den sista avgörande straffen och William Nylander blir så vild och glad i firandet efter så han bara åker fram till honom och tacklar omkull honom. Men Löfven sa det som att det var Nylander som blev tacklad.
Mm.
Så, han bara sa något som alla som var där visste var tvärtom fel. Så det var bara facepalm rakt igenom.
Why?
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om allt det här. Det är väl dels obegripligt att Löfven inte hade hjälm på sig.
Ja, han skulle haft en guldhjälm. Ja, brukar de väl ha.
Du konstaterat tidigare att han är så oemotståndligt söt i hjälm.
Just ja. Då hade ingen kunnat bua. De hade fått tårar i ögonen.
Alla hade bara hört hans namn buat. Sett honom komma ut på scen. Stannat upp i chock. En susning går genom publiken. Någon viskar vad söt han är. Obeskrivligt söt.
Det hade gått från ilska till att vilja instagramma honom. Eller något sånt där. Kaninfilter eller någonting. Det hade kunnat rädda situationen. Men annars vet jag inte riktigt vad som stör en mest med det här. Dels kanske Löfven kunde ha fattat att han inte riktigt funkar som en samlande gestalt i ett apolitiskt sammanhang.
Mm.
Att folk inte köper att han ska sola sig i glansen och vara maskot för den här segern. Alltså Victoria och Daniel skulle ha varit där. Eller?
Det hade
Daniel hade alla... Oj. Daniel och Estelle.
Hon är den mest socialt kompetenta i kungafamiljen vi har.
Ja.
Ja, och Daniel är ju inte långt efter.
Han är en sportkille också.
Ja, precis.
Han håller kanske inte på med hockey.
Och men... jättesympatisk han också.
Mm. Ja, men faktiskt. Jag älskar Daniel och jag tycker Victoria ändå är helt okej. Okay. Jag tror att jag kommer liksom helt släppa republikanismen.
Ja.
I takt med att jag blir äldre och att det är de som kommer styra.
Det ser så vänliga ut.
Jag känner att vi behöver det här.
Ja.
Vi behöver er. Men att det här är lite anledning till att man har en sån här jävla monarki. Att en statsminister ska inte hålla på med sånt där. Så man slipper den här då amerikanska och franska situationen med ledare som måste vara karismatiska kändisar och idoler.
Ja, det är faktiskt lite konstigt.
Som man så här ska ty sig till som en av de nationella symboler. Men man ska slippa det och istället ha politiker som bara är tråkiga gubbar som alla hatar.
Tack.
För det är mycket sundare. Mm. Kanske inte att man hatar dem. Men ni vet vad jag menar.
Ja.
Men den här grejen att alla människor jag känner som har en podd har fler följare på Instagram än vad Stefan Löfven har.
Nej men sluta.
Att det är ändå något fint med det.
Ja.
Jag vill inte veta mer om hur hatad han är.
Då borde han låsa sin profil. För det signalerar att man inte vill ha fler följare.
Kan du snälla bli Stefan Löfvens sociala mediestrateg?
Ja, jag hade klarat av det.
Det var så himla, himla underbart.
Och heter inte Stefan Löfven. Har något så här konstigt alias som bara de som är in...
Som förstår en referens.
Ja, precis.
Det behöver han göra.
Heter något så här emo-bands-citat bara istället.
Något från Twin Peaks.
Just det.
Men brukar statsministrar göra detta? Eller är det något som han har fått ett tips om att han ska göra nu? För jag känner inte att jag känner till den här bilden av en statsminister i en gulblå tröja som säger...
Alltså de brukar ju gå på matcherna ganska ofta.
Ja.
Att man zoomar in Reinfeldt när han är på landslagsmatch.
Mm.
Fast ja, men det här med att gå upp sådär på scenen i ett sånt här firande. Ja, det, jag vet inte fan alltså om de brukar göra det.
Det känns faktiskt spontant som en mycket mer kunglig syssla.
Ja, det är lite faktiskt av ett övertramp.
En representativt demokratisk syssla.
Mm. Men man kan störa sig lite på det, den dåliga bedömningen. Men sen kan jag också känna att jag stör mig lite grann på att folk buar och att hockeyspelare buar, att det sker idag.
Ja.
Sen så ska man kanske också säga att, jag vet, det är lite svårt att säga exakt hur många som buar i och för sig. Alltså, det kan ju låta sådär på en inspelning fast det bara är 5% som buar. Alltså om det är liksom 50 000 pers på Sergels torg. Men det är ändå bara något med att det sker idag tycker jag. Att, alltså det är så här typiskt där buandet att det inte finns... Att ingen kan så här vara ointresserad och obrydd om politik.
Mm.
Utan att så här, varför bryr sig alla så jävla mycket om politik?
Ja.
Alltså jag blir helt galen på det.
Ja, det hade ju varit mer, liksom, hade känts bättre om folk bara var helt avmätta när han gick upp.
Ja,
och väntar 20 sekunder, sen kommer favorithjältarna.
Exakt, att det är bara en tråkig gubbe. Och det kanske, jag vet inte om det finns konkreta materiella skäl till att det ska vara så här polariserat och uppjagat idag. Så det är okänsligt av mig att klaga på det. Men jag blir ändå så jävla matt att jag bara känner att kan ni bara sluta? Det som Stephen Colbert sa där efter Trump-valet, att man minns en tid då politik inte var dygnet runt underhållning som alla var konstant hysteriska över. Och jag vet att jag personligen ska vara glad över den här då tokiga tidsandan, för det är så jag betalar min lön. Ja. Och att jag slött kan kommentera den här skiten. Och att det av någon obegriplig anledning finns ett intresse för det. Men jag skiter ändå i egen intresset, för jag orkar ändå inte. Hur kan alla åsikter? Alltså på 90-talet hade ingen åsikter. Hur kan hockeyspelarna ha en åsikt om statsministern? De hade inte vetat vem han var på 90-talet. De hade inte vetat vad en statsminister var. De hade tänkt statsminister, det är någon som jobbar på förbundet kanske. Och jag tycker det var bättre.
Ja, en fruktansvärd utveckling.
Jag förstår inte alls. Jag blir, ju mer jag tänker, ju mer du pratar, Ola, desto mer förvirrad känner att jag blir. Vem, liksom, vem tänker ens att de ska... Hur pratar de med varandra på regeringskansliet? Vem planerar hans tid? Vem kom på? Det är säkert någon liten ung sosse som bara, men Stefan, du ska gå på scenen då. För att alla kommer älska det.
Mm. Har han sagt någonting om det efterhand, Stefan?
Nej.
Mellan tårarna.
Jag undrar så mycket om han tänker på det.
Och jag är han ignorerar så ledsen säkert för hans skull. Jag vill inte tycka synd om en vuxen människa, men nu sitter jag här och gör det ändå. Det känns jättejobbigt.
Kanske därför folk blir arga, för att man känner sig tvungen att tycka synd om honom. Så skapar sån känsla förakt.
Ja, kanske att hockeyfans också är lite så tuffa och råbarkade och bara vill se en liksom tuff man gå upp på scenen.
Skapar så mycket oro att man tycker synd om honom, för han ser så ledsen ut.
Så kommer typ Morran upp.
Just, man blir bara irriterad på att... varför? Varför går du upp och lägger allt som du är på mig? Varför blir det här mitt ansvar? Att det är den jobbiga känslan.
Det är därför de skriker nej i panik. De vet vad som väntar.
Okej, det här är lite... Det här är inte riktigt en prata, utan det är lite splittrat. Det är ett lite hopplock utav mina tankar efter hockey-VM-finalen. För jag har en grej till att ta upp i relation till hockey-VM. Aktuellt gjorde ett reportage om kostnaderna för oss skattebetalare när det är stora sportevenemang.
Suck!
För en liten stund sedan avslutades derbyt i fotbollsallsvenskan mellan Djurgården och AIK med en numera sedvanlig stor polisbevakning. I Stockholm har flera hundra poliser idag ägnat sin arbetstid åt att hålla koll på sportsupportrar. Ett annat evenemang var ju Tre Kronors stora VM-guldfirande på Sergels torg.
Ja, så mycket snutar måste bevaka alla sportbollfans, och det är inte gratis.
Nej.
Så det var ett reportage ändå om det med kostnaderna för polisbevakning, med upprörda människor och uppföljande intervju i studion med en polis.
Vid Medborgarplatsen tågar AIK-fansen iväg mot Tele2 Arena och polisen följer efter.
Nej, jag tycker det här är supertråkigt. Det är helt meningslöst att våra resurser ska gå till sånt här, alltså polisens resurser.
Bara ett derby kostar alltså 3,7 miljoner beräknar man. Är det rätt att använda pengar, tycker du?
Ja, det är naturligtvis svårt att säga. Men...
Där får till exempel alltid kvinnor höra att när de inte får den hjälp som de önskar, då är det resursbrist.
Oj, var det aktuellt?
Ja, det var aktuellt programledaren som intervjuade en polis i studion. Jag gjorde en snabb sammanfattning av reportaget här. Kolla hur mycket det kostar med stort sportevenemang i polisbevakning. Ställa sig frågan om det... inte är rimligt att använda de resurserna till att istället till exempel hjälpa kvinnor som utsätts för våldsbrott. Det var liksom hela grejen. Mm. Och det är väl okej, tänker jag, att man är emot de här stora sportevenemangen bara för att man tycker att det är debilt och det är underhållning av idioter för idioter. Mm. Om man bara sa det, då tycker jag att det hade varit hyfsat hederligt. Okay. Jag hade inte haft något problem med det.
Ja.
Bara stör det mig. Bara det är så mycket idioter på stan.
Ja.
Kan ni sluta? Men det är bara något med de här beräkningarna. Att så mycket kostar det, som jag tycker känns lite sådär. Att jag tycker att det är en märklig samhällsekonomisk kalkyl.
Mm. Mm.
Som att de största idrottsevenemangen är helt isolerade incidenter. Ja. Att de inte är en del av någonting. Att de kanske är nödvändiga, eller i alla fall väldigt viktiga, för att en hel proffsidrott och en hel ideell idrottsrörelse finns.
Mm.
Att det här öppnar ju upp för massor av reportageuppslag. Tänker jag för människorna på Aktuellt. Varje gång en stor grupp människor samlas så kommer det kosta skattebetalarna pengar i polisbevakning.
Mm.
Ska vi räkna på den samhällsekonomiska effekten av den svenska musikindustrin? Det ser ganska bra ut som helhet, förutom att vissa artister är så stora så att deras konserter kräver polisbevakning. Ja. Är det verkligen rimligt? Om vi bara förbjuder festivaler där Håkan och Kent och Veronica Maggio spelar, så kommer vi spara in exakt så mycket pengar som polisövervakningen på de arrangemangen hade kostat. Och det är det enda som kommer hända.
Mm.
Exakt så mycket resurser kommer frigöras i statskassan. Det finns inget annat. Det är inte alls ett system på något vis.
Isolerade händelser av sport och musik.
Ja, man kan bara ta bort det. Och det är liksom, ja. Eller bara demonstrationsrätt. Är det rimligt att polisen ska ägna sig åt säkerhetsarbete? Bara för att massa människor vill samlas på en plats. Finns det ett pris för yttrandefriheten? Jo, Aktuellt har kommit fram till att det är 3,7 miljoner kronor. Vad är effekten på samhället mellan att ha yttrandefrihet och att inte ha det? Det är samma. Förutom att om man inte har det så slipper man vissa poliskostnader ibland.
Just det.
Det är liksom det. Ni fattar vad jag menar.
Jag med.
Jag raljerar på ett väldigt omständigt sätt här.
Vi
fortsätter dunka in en poäng som alla har fattat för länge sedan. Jag tycker inte man kan räkna så, Aktuellt.
Nej.
Meddelandet är Aktuellt, jag tycker inte man kan räkna så.
Nej. Det är lite slappt.
Lite slött räknat har vi.
Ja, det är lite gjort, tycker jag. Lite tråkigt.
Precis. Säg gärna att ni hatar fotboll, att de är idioter, de som går och skriker på gatan.
Ja.
Det tycker jag är helt okej ifall det är huvudnyheten är Aktuellt varje kväll. AIK-are och djurgårdare. Är liksom grottmänniskor. Men om ni så ska räkna på den här liksom kostnaden, det blir så där.
Mm.
Det var fel räknat. Okej.
Okay.
Ska vi gå vidare?
Jag vill prata med er idag om att jag känner att vi behöver ändra lite i lagen om offentlig upphandling.
Mm-hmm.
Okay.
Tråkigt kan man tänka. Varför kommer det till ett så tråkigt ämne? Det är inte så tråkigt som man kan tro.
Nej.
Vill jag säga.
Nej.
Okay.
Lagen om offentlig upphandling. Offentlig upphandling kan man väl nämna lite kort vad det är för någonting.
Mm.
Ja. Jag vill förenkla det här väldigt grovt. Och det kommer jag göra. Och det är väl när det offentliga vill göra något. Staten, landsting, kommun. De kanske vill bygga hus till exempel.
Mm.
Bygga hyresrätter. Lol, as if ever. Säg att de skulle vilja göra det. Och då måste de ju kanske anlita ett företag för att göra det.
Mm.
Och då måste man ha en så kallad då offentlig upphandling. Där alla intresserade företag får lägga anbud på att göra det här då. Och så väljer man i princip ut den som kan göra jobbet bäst till billigast pris.
Just det.
Kan man säga. Mm. Väldigt grovt förenklat, jag vet. Men vem fan bryr sig när vi ändå ska ändra i den här lagen?
Mm.
Mm. Jag vill ändra i den utifrån min egen livsfilosofi som är att du kan aldrig ändra på verkligheten. Du kan bara ändra på din attityd till verkligheten. Jag vet inte om ni såg det, men häromdagen så rapporterade Sveriges Radio om att Saab, det här bolaget, eventuellt då kan ha mutat Luftfartsverket, en myndighet, och deras tillsynsmyndighet, Transportstyrelsen, genom att bjuda dem på middagsfest, kallar jag det. Det kan också bara ha varit en middag, men det känns mer som en middagsfest.
Mm-hmm.
I Madrid.
Ooh.
Den här middagen ägde rum en vecka innan Luftfartsverket skulle dra igång en upphandling.
Mm.
Och där skulle Saab med högsta sannolikhet delta och lägga ett anbud i den här upphandlingen.
Okay.
Alltså Luftfartsverket fick middag av Saab.
Precis. Mm. Och det här är inte bara vad man kallar direkt olämpligt, utan det kan också vara brottsligt, för att det skulle då kunna klassas som en muta.
Man vill alltid hålla sig på direkt olämpligt sidan.
Ja,
och inte gå över till brottsligt.
Där, allt kan alltid vara direkt olämpligt. Ja, men brottsligt, ja, då måste vi kolla i lagboken.
Mm.
Och alla som läser nyheterna tänker, jaha, en vanlig dag i Sverige. Muthärvor är mer regelbundet än månens varv runt jorden.
Ja, det
känner
väldigt
jag
ofta.
Ja.
Men ja, Sverige är väl världens minst korrumperade land.
Ja,
det har jag alltid fått lära mig.
Det får man ju lära sig. Men sen så känner man, eller i alla fall jag väldigt ofta, att det här med mutfiffel inför offentliga upphandlingar, det känns lite som en verklighet. I varje fall att man alltid balanserar lite på gränsen och att det alltid är någon som är lite misstänkt för att kanske ha bjudit på en middag för mycket.
Det är alltid lite olämpligt.
Ja, alltid lite
världens mest lite olämpliga land när det kommer till sånt här.
Vi kanske är minst korrumperade, men vi är ju mest direkt olämpliga. Det är vi.
Okay.
Och det här försöker vi då liksom ändra på, eller i alla fall kontrollera genom lagstiftning och tillsyn och annat.
Mm.
Och jag börjar känna lite så här, sluta. Jag börjar tröttna på det här. Sluta hålla på att ändra på något som våra myndigheter och bolag verkar älska uppenbarligen.
Ja.
Att få bjuda varandra på lite gottis.
Mm.
Ska det vara så jävla förbjudet verkligen? börjar jag känna. För att uppenbarligen spelar det ingen roll att det är kriminaliserat. De gör det eller så balanserar de på gränsen hela tiden ändå.
Ja, det är en tröttsam nyhet att läsa tycker
det
jag.
Är det.
Det är liksom inte, det, jag orkar inte heller mer ja. Av det.
Och då kan man börja fundera lite, men varför är det så här då? Varför är det på det sättet? Ja, för att de här aktörerna såklart inte kan låta bli att följa sin naturliga instinkt, som jag utgår från att det är. När något ska upphandlas offentligt så vill man bli lite skärmad. Mm. Eller hur? Olagligt för att hålla vissa. Är det så jävla konstigt, undrar jag. Att man vill bli lite förtjust innan man går in i något med någon.
Mm.
Om Saab och Luftfartsverket till exempel ska jobba ihop, så tänker jag att det är väl självklart att de vill supa ihop lite innan.
Det verkar ju vara
på
så.
På en restaurang alltid. I Madrid i kanske en vecka. Men jag själv är en väldigt varm anhängare av att låta nya kollegor och även eventuella kollegor supa sig sönder och samman tillsammans, för att man bryter vissa barriärer människor emellan då. Det blir lättare att jobba ihop. Mm. Jag står inte ut med att jobba med folk som jag inte har supit ner mig tillsammans med innan och sen kanske framåt små timmarna berättat allt om mina tidigare relationer för.
Nej.
För att det känns konstigt.
Mm.
Det är en toppen grej tycker jag. Problemet är alltså egentligen inte hur verkligheten ser ut, utan hur våran, folket, medias, politikers attityd till den här verkligheten ser ut. Att vi håller på och neggar och desperat försöker lagstifta bort vad som är alla aktörers natur, privata som offentliga. Fästa först, jobba sen. Ja. Även facket gillar ju det här, har vi märkt, eller hur?
Ja.
Så att mitt lilla förslag är att vi istället för försöker ändra på den här tråkattityden som vi har och försöker liksom harmonisera lagstiftningen med verkligheten.
Mm.
Mm. Som lagen om offentlig upphandling ser ut idag, så ska ju myndigheter då behandla alla aktörer som är intresserade. De ska behandlas lika, det ska vara väldigt transparent. Och sen ska man då välja, som sagt, vem kan göra bäst jobb till billigast pris? Förenklat, jag vet, vem bryr sig? Ingen. Men om vi gör om lagen så att den aktör som bjuder på den bästa och roligaste festen till billigast pris, så tror jag faktiskt att alla skulle må bättre.
Det är faktiskt supersmart också.
Tack. Ja, det är smart på många sätt. Och sen kan man nu tänka att många av våra lyssnare är fostrade i Sverige.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I det här systemet, vi är alla lite tråkneggiga, vi har ett arv av att vi är lite rädda för alkohol för att alla har varit alkisar någon gång i vår historia. Var inte det, håll ut, ni ska få alla argument. I en utopi då alltså, då skulle en offentlig upphandling istället vara som ett slags halv åtta hos mig. Där Luftfartsverket då till exempel får åka till en aktör, ett bolag varje kväll och bli bjuden på middagsfest. Kul för alla.
Helgeskog kommenterar allting.
Ja. Middagsfesten, den ska såklart, förutom att vara svinkul till ett billigt pris, det är ju det som är viktigast, men den ska ju också leva upp till lagen om offentlig upphandlings övriga krav på till exempel miljöhänsyn och social omsorg. Då får man ju kolla efter festen, Saab till exempel, pantar de alla burkar efter festen? Sorterar de färgat och ofärgat glas för sig? Ser Volkswagen till att placera folk så att alla får en bordskamrat som de kan föra ett livligt samtal med? Social omsorg. Var det värt av Volvo att lägga extra pengar på rökmaskiner eller var det överflödigt? Betyder det här att de inte kommer vara så kostnadseffektiva sen i själva projektet? Kan man få en tanke om då när man sitter där på festen och har öppnat sina sinnen lite med alkohol och knark eller vad man nu tar på en middagsfest?
Att det är egentligen ett bättre sätt att lära känna någon än att be dem komma med liksom ritningar och beräkningar.
Absolut.
Så som du festar är också så du kommer bygga flygplan.
Ja, och jag tänker också helt ärligt att man kan väl vara lite överens om att alla intresserade aktörer kan bygga ett flygplan. Vad fan skulle de göra där annars? Alltså lite så får man ju ändå känna.
Det är lite så när man ska ha med någon ny i sitt band. Sådär, att, ja, det finns många som kan spela bas. Men det viktigaste var att det funkade socialt.
Vad har du för känsla? För att alla kan lära sig ett hantverk. Mm. Men man vill ju göra något med känsla över andras skill. För att citera en känd svensk rappare. Men det är viktigt att komma ihåg då att den pampigaste festen inte nödvändigtvis måste vinna i de här offentliga upphandlingarna. Utan det är alltså då den roligaste festen för minst pengar som segrar. Så att man får inte bli nervös om man är ett bolag med kanske lite mindre resurser.
Nej.
För jag tänker att ett liksom egenplanerat skogsrave där folk i ens egen personal är DJs. kan mycket väl vara roligare än en kryssningsbal där man har bokat in Tony Irving och nakendansa på scen.
Ja,
till just exempel. Det. Allt beror på hur man förmedlar saker.
Ja, hur bra man jobbar ihop, hur kreativa de i teamet är på precis. Att komma på. Liksom, hur kan man göra en billigare lösning?
Har man ekologiska viner eller har man fulviner? Och kan fulvinerna kanske till och med vara roligare trots att de inte är ekologiska? Så det är ju en oj, vilken avvägning. Det blev plötsligt blir ett mycket mer välgrundat beslut, känner jag. Så att då får liksom den myndigheten som håller på upphandlaren få gå från fest till fest. Och i slutet av veckan så presenterar man de vinnare som har underhållit den bäst och mest kostnadseffektivt. Och så ger man dem projektpengar på ett sånt fint silverfat. Alla står runt omkring och applåderar.
Ja.
Pia Johansson, som är nya Helgeskog, hon får skämta då om hur någon kanske håller sitt champagneglas. Hon kanske är med på alla upphandlingar och skojar. Jag har också en tanke om att Magdalena Ribbing ska vara med på själva festerna så att hon ser hur folk beter sig socialt.
Mm.
För att jag har så mycket förtroende för henne.
Mm.
Men det får man ju bestämma själv såklart som myndighet.
För absolut.
Men du vill understryka att du har otroligt mycket förtroende för Magdalena Ribbing.
Jag har verkligen det. Jag har verkligen det. Också Petra Mede.
Ja. Okay.
Jag tror att hon kan vara bra att ha med sig på fest. För att se hur folk beter sig. Och även kunna betygsätta underhållningen. Eventuellt hur man för sig på scen och hur mycket närvaro man har.
Det är ett helt litet juryteam som följer med då.
Ja,
också.
Ja, det tycker jag absolut man ska ha.
Vi kan lägga upp det på vår Facebook-sida kanske, hela listan på människor som Dylan tycker är förtroendeingivande i det här sammanhanget.
Petra Mede och prinsessan Estelle. De ska vara med.
Mm.
Det här kommer ju liksom inte bara få då svenska myndigheter och företag att sluta känna sig som brottslingar bara för att de gillar att umgås och festa. Jag är övertygad om att det här också kommer höja kvaliteten då, som vi har pratat om, på alla statliga projekt framöver.
Mm.
Folk på de inblandade arbetsplatserna, de kommer kunna sätta igång med projekten, redan känna varandra, redan ha gemensamma minnen att prata om, aktivera varandra på arbetsplatsen lite enklare, höja stämningen på jobbet, såklart i förlängningen bättre arbete.
Ja.
Jättetoppen tycker jag.
Ja.
Jag har funderat lite på, ja, man ändrar lagen om offentlig upphandling kan bli lagen om offentlig uppbjudning till fest är det enda jag har kommit på. Det låter jättetråkigt. Lite så att jag hoppas att utredarna som kommer ta tag i det här
kommer tillsätta nu efter det här avsnittet.
De får komma på ett fräsigt namn och sen så petar vi lite i lagen bara. Och sen kan väl alla bara bli nöjda och glada. För att jag menar, Sverige funkar ju ändå trots att det är lite fiffel ibland.
Ja, men det är intressant, jag har inte tänkt på det, att man ser det här korruptions- och svågerpolitik och hjälpa sina kompisar i glaset som halvfullt istället.
Ja.
Att det, ja, så kan man göra, för att det finns ju en anledning då till att man är kompisar, och det är att man funkar bra ihop.
Ja, och svågerpolitik, jag menar, det är ju inte bra i sig, alltså att man bara tar in dem man kanske redan känner och ens släktingar och allt sånt, och det är därför lagen om offentlig upphandling är bra, därför att där måste du behandla alla aktörer lika, du får inte diskriminera någon aktör, så att man också pushar kanske bort svågerpolitiken på det här sättet.
Just när man måste festa med alla.
Precis, eller, och det är ju enklare att gå till andra människor än ens kanske svågers barn, svågerpolitik, när man får vara fulla tillsammans, att man vågar närma sig andra. Det är ju något som vi väldigt mycket behöver, alkohol, i sociala sammanhang.
Just det, det är att man ska prioritera sina kompisar fortfarande, men man måste vara öppen för att få nya kompisar.
Ja, exakt. Exakt.
Ja. Det är som med Göteborgsandan, om man pratar om det, att de bara är kompisar som gör upp under bordet hela tiden.
Ja.
Men vad är det som är så jävla dåligt med Göteborg?
Ja, Göteborg är ju underbart och härligt och fantastiskt. Problemet var att de på kommunen inte hade tillräckligt många vänner. Hur ser vi till att de på kommunen får fler vänner?
Ja. Mm.
Fest.
Mm.
Jag stödjer det här fullt ut.
Mm. Varsågod Sverige.
Ja, tack och Sveriges vägnar.
Vi säger tack. Tack för det. Vi vill tacka våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek, som gör den här podden möjlig och skänker trygghet, mening, känsla av hemkomst i kosmos åt alla stackare där ute i arbetslivet. Eller lite trygghet i alla fall.
Ja.
Inte de där andra två jag sa. Vi ska inte överdriva vad A-kassan kan göra. Det får ändå vara någon slags hederlighet i responsmeddelandet. Men det är ju så att har du inte försäkrat ditt hem eller din bil, så tittar ju folk på dig som att du är på glid.
Mm.
Som om du är en nihilistisk loose cannon utanför samhället som bara går runt och skrattar döden i ansiktet.
Ja.
Så ses du om du inte har hem- och bilförsäkring. Och lika självklart borde det vara att försäkra jobbet.
Mm.
Och det är så man ska se på A-kassan, som en försäkring av arbete. Akademikernas A-kassa är för alla er som är eller är på väg att bli akademiker. Att vara med kostar bara 100 kronor i månaden, och då får du upp till 20 000 i månaden när du står mellan jobb. A-kassan är en medlemsorganisation som finns till för sina medlemmar och den är då inte vinstdrivande. Fler medlemmar betyder inte vinst, så därför kan avgiften fortsatt vara låg. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med och om hur stor ersättning just du skulle få vid arbetslöshet. Och också varför det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan under studietiden. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera tryck i. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Att vara med Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
I april så presenterade Försäkringskassan en ny rapport om psykisk ohälsa som visade att sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser nästan har fördubblats de senaste 5 åren. Och hälften ungefär av dem beror på psykisk ohälsa. Mm. Så finns det en kategori som ökar väldigt snabbt som är anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress. Just till exempel det. Utmattningssyndrom och liknande.
Anpassningsstörningar?
Ja, jag vet inte riktigt. Men att man inte...
Jag blev glad av att de har med det ordet.
Ja, men jag vet inte exakt vad det positivt. Innebär, men att man inte kan anpassa sig. Mm. Skulle jag chansa på.
Mm.
Men det är helt otroliga siffror egentligen.
Ja, det ökar så mycket så att det går knappt att förstå, va?
Att jag vill bara understryka det för er som lyssnar. Ja. Att man kan zona ut kanske ibland när vi i Lilla Drevet maler på i sådana här faktadelar. men jag vill bara säga att det där var, det var otroliga siffror som droppades här. Ja. Att det kan öka så mycket år. Så snabbt.
Ja. Ja. Alla är utmattade nästan. Eller utbrända som jag brukar säga. Man får egentligen inte säga utbrända, men jag tycker att det låter lite coolare.
Ja.
Man tänker sig att man sitter på en motorcykel bara på en motorväg, bränner ner mot solnedgången, kör rakt in i en sten.
Ja.
Och det tycker jag låter coolare än att vara utmattad, för det låter som något småbarnsföräldrar bara hela tiden.
Det låter svagt, medan utbränd ändå låter lite som ett
eget. Ja, det låter som man har levt, tycker jag.
Det är lite rockmyten.
Ja. Så därför kommer jag fortsätta kalla det utbrändhet, även om det är fel.
Men ord har betydelse.
Ja. Ord skapar verkligheten.
Ja.
Eller?
Eller, och det är det jag vill prata om.
Vi tar den debatten en annan gång.
Jag om det här med ord.
Ja, men det är i alla fall, det ökar så mycket så det är helt otroligt. Kvinnliga läkare som sjukskrivs för utmattningssyndrom har ökat jättemycket, särskilt mycket. 2010 var 2,7 sjukskrivna per 1000 sysselsatta kvinnliga läkare specifikt. 2015 var samma siffra då. 8,6 sjukskrivna per 1000 sysselsatta kvinnliga läkare. Alltså det är... Och då har man inte ens siffror på de senaste 2 åren då. Där, den senaste 2015. Och sen undersköterskor och sjuksköterskor. Där tror jag inte ens att det finns några siffror. För det är så många så att det räcker inte.
Alltså, det man finns kan inte siffror på hur många som mår bra.
Det är 2,7 per 1000
undersköterskor. Det är glada.
Det är, alla är så otroligt utmattade. Och inom vården då specifikt mycket. Ökar jättemycket. Ja. För någon vecka sedan så kom även nyheten att den ansvariga ministern för sjukvården, Gabriel Wikström, har blivit utbränd.
Hur reagerar man på det?
Hur reagerar man på det?
Är det så här temat för avsnittet? Ömka för sossar?
Det är det.
Nej, men ja, det är ju tråkigt att höra.
Jag kanske nu, efter att jag pratade om det här i Lilla Drevet, så kanske jag blir utbränd för att... Bara att säga sjukvården gör en människa utbränd i Sverige idag. Folkhälsoministern i Sverige är utbränd. Ja. Det är ju en mening som jag inte trodde att jag skulle skriva eller läsa.
Nej.
Nej.
Man är ju inte förvånad såklart, men det är ju ändå för kul. Alltså det är ett skämt som är för roligt.
Ja.
För att vara verkligheten. Gabriel Wikström hade ju då ansvar för folkhälsa, sjukvård och idrott.
Mm.
Mm.
Så det är ju också en titel som bara i sig gör en utbränd. Ja. Att det var så himla många olika saker.
För många.
Och nu är han sjukskriven. Han skulle från början vara sjukskriven 2 veckor, men det kanske blir längre, rapporteras det om. För 2 veckor är ju ingenting.
Vem går ens ut med att man sjukskriver sig 2 veckor? Känns jätteonödigt.
Ja, det är bara en vanlig förkylning.
Ett sportlov.
Annika Strandhäll tar över. Blir tillförordnad folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister. Och sen så är hon, tror jag då, fortfarande socialförsäkringsminister och chef för socialdepartementet. Eller?
Just det.
Det måste hon ju fortsätta vara. Vem ska annars ersätta henne där? Eller vara tillförordnad där?
Ja, det låter riskabelt, för att hon är väl också sinnebilden för vem den här sjukskrivna människan är.
Ja, högpresterande kvinna.
39-årig småbarnsmamma.
Mm. Precis, jag känner liksom att alarmklockorna ringer när jag ser att hon nu ska också vara sjukvårds- och folkhälso- och idrottsminister.
Mm.
Att det skulle inte vara jätteförvånande om hon blir utbränd nu.
Nej, precis.
På den här korta tiden. Och vi är ju inne i en fruktansvärd cirkel av att alla är utbrända.
Ja.
Vilket känns... Det känns inte bra, tycker jag. Många har ju dragit det klassiska skämtet. Det verkar som att man blir sjuk av att jobba, att det är farligt för en. Kanske man ska höja skatten på det, precis som med läsk. Men det skämtet tänker inte jag dra. Nej. För jag har sett så många göra det.
Ah, okay.
Jag tycker att det är enkelt.
Bra att du tar avstånd.
Men det diskuteras ju, vad beror det på? Vad finns det för anledningar till att så himla många är utmattade på jobbet?
Mm.
Finns ju jättemånga förklaringar. Strukturella, politiska, liksom. Ja, organisatoriska. Oj, vad mycket det finns. Och det är administration för vårdpersonal. Och det är inkompetens.
Digitaliseringen och internet och jobbet med jämt.
Om det låter som en rimlig bedömning, att det är jättemånga förklaringar.
Det finns jättemånga förklaringar. Mm. Mm. Och vi alla vet väl.
Så många förklaringar att man blir utbränd av att tänka på hur många förklaringar det finns.
Men man vet väl ungefär vad det beror på. Eller liksom, det är mycket det här med att det är ökat ansvar kombinerat med litet inflytande över sin arbetssituation.
Mm.
Sa Läkarförbundet då, specifikt gällande varför så många kvinnliga läkare sjukskriver sig.
Ja.
Sen så kanske det finns också då privata anledningar och så vidare. Men jag skulle vilja lägga skuldbördan på alla som sjukskriver sig för utmattning istället. Mm. Gabriel Wikström till exempel.
Mm.
Och även för Annika Strandhäll som hoppar in i hans skor.
Ja.
Skulle vilja säga att jag hade gärna sett dem göra på något annat sätt. De är ändå ansvariga politiker. Och Gabriel Wikström, då, folkhälsominister, borde ha föregått med bättre exempel än att sjukskriva sig 2 veckor och vara så här, Annika kliver in och fortsätter upprätthålla det här uppenbart sjuka systemet då.
Mm.
Där han ju inte mår bra. Hur ska Annika kunna må bra där då?
Ja, det är ju rimligt att tänka så.
Mm. Jag hade hellre sett att Gabriel Wikström hade bara liksom brutit ihop inför Stefan Löfven och inför alla i regeringen. Att han kommer in på jobbet i pyjamas. Skriker liksom, vem fan bär ansvar för det här?
Mm.
Jag håller på att stressa ihjäl mig just nu. Att han spiker upp en sån skylt på sin dörr där det står bara folkhälsoministern är utbränd. LOL.
Ja.
Och det är inte mitt eget fel. Fuck you. Att han liksom skulle gå in i någon sån komplett, jag vet inte, offentlig liksom, hysteri skulle jag vilja ha sett. Att han börjar skicka ut snaps där han sitter i soffan och säger palla inte gå till jobbet idag, för det suger, jag är för stressad.
Mm.
Och att Annika Strandhäll hade kommit in och sagt så här, nej men jag kan väl inte själv ta på mig allt det här som Gabriel blev utbränd för.
Ja.
Är ni sjuka i huvudet?
Ja.
Jag och typ de här andra 5 kan kanske göra det då. Vi kan dela på det och vi vill ha 300 veckors semester i utbyte för att gå på en kryssning sen och så vidare.
Ja, det hade ju varit fint ifall Gabriel också hade verkligen tagit en extremt lång tid och varit sjuk. Kanske åkt iväg på något silent retreat och bloggat om det.
Mm. Det hade jag uppskattat väldigt mycket mer än det här som känns, någon måste bryta det. Alla är utmattade, alla sjukskriver sig, någon annan hoppar in.
Mm. Utan att behöva släppa sitt eget som man redan har.
Precis. Det är ett uppenbart hamsterhjul.
Ja.
Han har ju fått ganska mycket beröm för att han ändå, att han vågade gå ut och prata om det här och han drar uppmärksamhet till det problemet, men han gjorde det ändå inte på rätt sätt, menar du?
Nej, jag vill lägga mer press på honom.
Att han gick ut och bara erkände så här, jag är utbränd, jag måste liksom ta ett steg tillbaka.
Ja.
Men du menar att han borde ta ett steg tillbaka på ett mer utbränt sätt?
Ja.
Ja.
Och jag hade velat att Annika också gjorde en scen av det. När hon kommer in och tar över hans, eller blir tillförordnad.
Mm.
Att jag vill inte att det bara ska hända. Alltså för de är våra ansvariga politiker här. Jag vill inte lägga den här pressen på folk som jobbar inom vården. Eftersom att det skulle kunna innebära att de inte tar hand om mig när jag kommer in och är sjuk.
Just det, precis.
Det är inte det jag vill.
Att de spottar dina mediciner.
Att de är utbrända och slutar vårda folk bara. Det är inte det jag vill.
Mm.
Men däremot ansvariga ministrar. För folkhälsa till exempel.
Ja.
Men de borde inte svara som politiker när de har fått frågan om det här. Utan de borde vara som sådana, när det är något reportage, något äldreborde. Att Annika Strandhäll borde bara gå stått och skrikit, jag går på knäna!
Ja, ingen som istället fattar hur det är på golvet.
De är skifflarna går där uppe på sjunde våningen och bara skrattar åt oss.
Ja, ja, det hade jag velat se.
Det hade varit uppfriskande, hade det varit.
Ja, och jag slänger in det som en önskan till nästa politiker som kommer bli utbränd. För det kommer ju bli många fler då. Det, vi kommer ju bara se det här fler och fler och fler gånger.
Ja, det kommer vi.
Och att liksom göra en scen av det.
Mm.
Ja, det var bara en reflektion gällande utmattning. Att folk kommer ju fortsätta matta ut sig så jävligt mycket om de inte börjar liksom sätta ner foten.
Ja.
För guds skull.
Skrik lite.
Det ska inte vara snyggt att vara utmattad. Tror du det jag försöker säga?
Nej, och om våra politiker skickar ut den signalen, då kommer ju vi i folket som ständigt inspireras av våra ledare bara fortsätta gå runt i tystnad.
Exakt.
Och inte prata om vår själsliga smärta.
Om folkhälsoministern gör det snyggt när han är utmattad, vad händer då med resten av samhället?
Vad ska domar göra då?
Ja, precis. Gabriel Wikström måste bete sig på ett annat sätt om man ska vara ansiktet utåt för det här.
Ja, för folkhälsan. Ja.
För utbrändheten.
Han har fått oförtjänt cred för det nu. Han måste skrika som en dåre.
Så om du hör det här, Gabriel, när du kommer tillbaka och nästa gång, om du blir utmattad, ställ till en scen. Jag vet att det kan kännas som att jag lägger väldigt mycket press på dig just nu.
Ja, men även när du kommer tillbaka och liksom jobbar, att varje gång du gör en intervju till exempel, och någon kanske, men vad händer med idrottsbudgeten? Eller vad fan man ställer för frågor. Då kan han säga, först och främst vill jag bara säga att jag är väldigt trött.
Ja.
Jag grät innan den här intervjun.
Säga,
och sen svarar man på
idrott.
Ja, precis. Att varför, ja, vad spännande att vi ska prata om idrott samtidigt som jag känner att inget spelar någon roll. Och jag kanske inte ens existerar.
Exakt. Det är vad jag vill höra från en folkhälsominister.
Så att det heller inte bara tar slut tvärt. Och helt plötsligt är man frisk. Utan att han sänder ut den signalen om att det tar tid att återhämta sig.
Att han är jävligt irriterad liksom.
Han har väldigt kort
urbin.
Börjar skälla ut... ja, men så här skrik på en av dina sekreterare liksom, inför tv-kamerorna.
Självmedicinera.
Ja. Så här, vad är det? Det är inte mjölk i kaffet. Vad fan är det här? Ja. Gjorde du precis ögonkontakt med mig, din lilla råtta? Att han bara skriker det till någon praktikant på partikansliet.
Ja, och sen han bara, jag orkar inte mer, springer ut och gråter högljutt och sånt. Som man gör när man är utmattad.
Börjar opinionsbilda kring cannabis.
Det var en attack på en konsert i Manchester i tisdags.
Ja.
En självmordsbombare dödade 22 människor. Den siffran vi har hört än så länge, va? Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Uttalar man det så?
Ja.
Yahoo. Det är hans e-mailadress benjamin.netan@yahoo.com.
Kul skämt, skriv ner det.
Tack. Nej, men... åter till den här hemska terrorattacken. Ja, det var synd att man ska komma på ett så roligt skämt i fel kontext. Men det vi måste leva som vanligt och så vidare.
Göra namn roligt.
Jag vägrar låta terroristerna vinna.
Ja, det hände. Och men han Benjamin Netanyahu nöjde sig inte bara med att uttrycka sin sorg och bestörtning över det här då, utan han tog chansen att politisera lite grann. Mm-hmm. Han skrev så här på Twitter efter attacken: "If the Manchester attacker was Palestinian and the victims Israeli, the terrorist's family would receive a stipend from Mahmoud Abbas." Mm. Alltså om Manchester-attentatsmannen var palestinier och hans offer var israeler, hade terroristens familj fått ett stipendium från Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas är vänst tittar, palestiniernas president, fast de är inte ett land riktigt, men han är deras president på något vis. Jag är väl ingen anhängare så av Mahmoud Abbas eller hans policy att ge stipendium som belöning för terrorattacker, om det är så. Men det är ändå lite konstigt att göra den här jämförelsen, tänker jag, som om det är helt irrelevant att ena parten är ockupationsmakt. Mm. Att man gör vidriga terrorattentat, och det kan man göra synpunkter på oavsett vad, men det är väl inte exakt samma att göra det för att uppnå ett konkret geopolitiskt mål som att befria Palestina eller Irland eller Baskien eller vad det kan vara.
Framförallt var det väl väldigt gnälligt twittrat. Väldigt surkärring över det.
Ja.
Ja, alla gråter över människor. Om du är ute med Palestina eller om du är ute med oss, då är okej, Nettan. Inte fel tillfälle.
Så han låter när han twittrar. han har den rösten, så får liksom hans assistent ta diktamen. Nej men jag vet inte, men det är väl bara att Hamas och Fatah och de är kanske också religiösa adorar, men man brukar ändå skilja på terrorister som har målet att återta sitt hemland, alltså som har det definierade målet, och terrorister som har målet förvirrad gudomlig plikt. Att man skiljer på dem, att om man är uppvuxen i Palestina eller om man är någon sån jävla fuck up i en belgisk förort som vill bli någon. Det är inte sagt att jag älskar de här palestinska terroristerna. Nej. Eller det här systemet med stipendier för att döda israeliska civila. Men det är ändå inte riktigt samma. Alltså om det är helt irrelevant att terrorismen sker i kontexten av en ockupation, så belönades ju massa israeliska terrorister under det brittiska styret av Palestina sen med att bli premiärministrar.
Mm.
Det är också ett fascinerande tankeexperiment. Att om terroristerna hade varit Israel hade han blivit premiärminister. Det är också en sån lite snappy tweet man kan göra då.
Ja.
Nej, men att Menchamem Begin som ledde Irgun och Yitzhak Shamir, som var en av ledarna för Sternligan, har båda varit israeliska premiärministrar efter självständigheten. För Netanyahus parti, Likud, dessutom. Och de har väl försökt få det till sen att de här Irgun och Sternligan mest attackerade brittiska militära mål. Men det finns liksom otaliga exempel på bara random mördande av civila, spränga upp arabiska marknadsplatser, som de organisationerna gjorde under 30- och 40-talet. Och jag ser inte att det är något fel med det. Eller gjorde jag kanske, men jag tycker...
Diplomaten, han får väl göra som man vill, liksom.
Nej, men det mördandet av random araber var kanske inte den bästa, härligaste metoden för att uppnå målet en israelisk stat. Men Nej. Jag tycker ändå inte att Yitzhak Shamir och Menchamem Begin var samma som någon småkriminell loser som blev värvad till en dödskult i ett franskt fängelse. Jag fattar varför de ändå blev premiärministrar och varför någon random sopa som Rakhmat Akilov aldrig kommer bli det.
Det är viktigt att veta varför man hatar olika grupper och att det är av olika skäl.
Ja, exakt. Mm. Jag fattar varför Netanyahu, att han har väl all rätt utifrån sitt perspektiv att hata Mahmoud Abbas och de handlingar i Palestinas namn som Abbas rättfärdigar. Men Netanyahu gör sig ändå lite dummare än vad han är, tycker jag, med den här jämförelsen.
Ja.
Jag blir bara så himla besviken när israeliska högerpolitiker gör sig lite dummare än vad de är.
När de inte har en fullgod analys.
Det är det värsta jag vet. Ni känner mig. Jag hatar falskhet. Särskilt när det kommer från israeliska högerpolitiker. Vill ni göra reklam för någonting eller?
Nej, nu är det inget mer.
Nej,
snart sommar.
Ja, snart är det sommar.
Man kan lyssna på Dilan och Moa-podden.
Ja, inte under sommaren, för vi ska ta sommarlov.
Okay.
Ja, kommer ett avsnitt till innan vi gör det.
Mm. Men man kan lyssna på alla gamla avsnitt. Nu
man
när man har
ju,
fått den här lilla, ifall man är ny, hyfsat liksom ny inför er duo. Liksom, nu har man fått en försmak på Dilan och Moa-Dilan och Dilan och Moa-Moa.
Precis.
Så finns det en podd med massa avsnitt ute. Mm.
Ja, utanför det här är vi ju en duo. Här inne är vi naturligtvis kreativa rivaler. Ja. Men annars så gör vi mycket tillsammans, som man kan höra.
Det blir så när en kille är med.
Ja.
Då blir ni fiender
direkt. Vill jag bara vinna din gunstola och döda Moa för att få den.
Ja.
Mm.
Ja, det är för jävla sorgligt att det ska vara så.
Ja, det.
Men det är inget man kan göra något åt.
Sorry. Hormoner och annat.
Jag vill säga en sak. Att jag tror att nästa vecka kommer Lilla Drevet komma först på fredag. Mm. För att jag har så mycket i början av den veckan jag måste göra. Så jag tror inte vi kommer hinna spela in förrän på torsdag. Så jag förvarnar våra lyssnare om det. Vi ska göra februaripodden live bland annat i Stockholm. Jag och Jonathan är slutsålt. Men jag kan påminna er som köpte biljetter för länge sedan att ni har biljetter. Så gå dit, ja. Gå dit på tisdag. Glöm inte bort det. Skalateatern. Okej, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusek och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist och Dilan Apak. Mm. Lilla Drevet är tillbaka om en vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Åh, oh. Oh. Oh.
Anders. Mm. Betalar ni någon hyra där?
Ja, men vi hade någon ganska bra diet för att det var billigare på måndag och tisdag, tror jag. Mm. Sen så hade vi något extra pris för att vi bara betalade.